This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag bytte till Goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Wow, vad ska man säga? Man är ju ganska ockuperad av Pavlova-gate.
Ja, the Pavlova mess kan vi säga.
Ja, herregud. Jag tycker det är lite svårt. Det påminner ju lite om dagarna efter att Cissi Wallin och
Lulu Carter
hade gått ut på Instagram och namngivit då Martin Timell och Fredrik Virtanen som förövare.
Mm.
Man skulle vilja sätta sig ner i ett tyst svart rum och bara så här lägga sig ner och tänka på allting vad som har hänt. För att man har blivit bombarderad från alla håll och man ska ju tänka på ett visst sätt.
enligt då pöben som har då rätt, eller jag vet inte ens varför jag använder uttrycket pöben, men det är svårt att stå liksom i den här blåsten och inte svaja åt ett håll liksom.
Nej, det är det inte. Det är jättesvårt och det är väldigt lätt att dras med. Och jag vill verkligen höja ett varningens finger faktiskt. För att det som bedrivs mycket på sociala medier är det vi idag kallar för åsiktsjournalistik. Att när det finns ett tyckande eller en åsikt eller en, ja, ett moraliserande med, så tenderar ju vi människor att så här, gå igång på en nyhet mer. Alltså inte nyheten i sig, utan vad man tycker om det som faktiskt har hänt. Gud, så hemskt. Då blir det liksom nyheten större och det klickas mer. Debatten eller liksom eftermälet av vad det är som egentligen har hänt. Och det som egentligen har hänt är ju att det är en man som har köpt sex. Och det här i sig är ju inte ett brott som vi i Sverige betraktar som särskilt allvarligt. Eftersom straffpåföljden är böter. Det väcks inte ens åtal. Om man erkänner brottet så döms du till böter.
Direkt. Men då är man ju fri att gå.
Man är fri
att då
gå.
Är det ju bara att åka hem till frugan.
Ja.
Eller vad man nu ska åka.
Ja, du lagförs ju och du kommer ju få en...
ett brev hem.
Ett brev hem liksom. Och du kommer ju finnas med i straffregistret. Men det är ju liksom i stort sett att likställa med en fortkörningsbot. När du också erkänner. Eller med narkotika. Snatta. Ja, att du har... intaget av narkotika.
Det var någon som jämförde med att snatta en oxfilé.
Ja, snatta en oxfilé, ta ett gram cola eller som sagt att köra 50 km i timmen för fort. Kan du bli av med körkortet, så det ser vi faktiskt allvarligare på. Men det kan man väl säga att Paolo Roberto har ju fått ett ganska så jävla mycket hårdare straff än så. Och det är egentligen hans eget lilla fel. Allra bäst.
Ja.
Därför att han inte hade sinnesnärvaro nog att hålla sin Instagram-käft stängd när han kom hem efter den här ödesdigra natten. För att jag ska säga så här att efter MeToo så är jag fullständigt övertygad om att det inte är en enda dagstidning, kvällstidning eller någon seriös media som skulle ha publicerat hans namn. Därför att han har ingen samhällsbärande funktion överhuvudtaget. Och enligt de pressetiska reglerna så får man inte namnge personer som inte faktiskt har ett till exempel politiskt ansvar. Och det har verkligen inte Paolo Roberto. Utan det hade stått känd tv-stjärna dömd, eller så här, tagen för sexköp.
Och då hade ju såklart många luskat ut vem det var, och särskilt vi som kanske rör oss i den här branschen hade fått reda på det på 25 röda sekunder. Men han hade ju ändå kunnat hålla sig kvar eftersom han inte hade varit dömd och eftersom det inte fanns då några bevis. Så att då hade han ju kunnat liksom hänga sig kvar, kanske inte med samma, kanske lite med liksom glorian på sne, men... Jag tror inte att det hade ju inte påverkat. Coop och Ica hade ju inte dragit in hans varor.
Nej. Gud, det är ett stort företag som dessutom delägs av andra personer än just Paolo. Liksom. Så att självklart hade man inte dragit in det och hans övriga samarbetspartners. Tyvärr funkar ju kapitalismen så att om det inte vore liksom helt uppenbart för allmänheten att han hade gått det här brottet, så hade de hade ju suttit och kalkylerat. Är det värt för oss att ha honom kvar? Eller är det inte värt? Vad är bäst för oss? Och det är möjligt att till och med TV4 hade låtit honom vara fortsatt programledare för Farmen. För att ingen kan ju säga annat än att de format han har programlett har ju varit väldigt framgångsrika.
En kompis som jag hade pratat med, några som jobbar med liksom produktionen Farmen, och de var verkligen helt knäckta. De tycker att han är liksom en fantastisk medarbetare och programledare. Och så att just där, alltså i branschen... Att jobba med har han ju alltid varit liksom rek och bra. Det är väl kanske mer i, vad ska man säga, morgonsoffer på sina egna sociala medier som han har liksom varit ett ja, men ett rötägg då, eller vad ska man säga? Så här,
ja, eller han har väl varit en så här Bert Karlsson typ. Han gillar lite grann att provocera, han gillar att köra den här lite så här machofeminismen, eller den här liksom, där han gått ut med att han är katolik och tycker att män är män och kvinnor är kvinnor. Han kört någon slags så här machoideal, men han ska ändå vara den schyssta snubben liksom, och kanske inte, ja, men jag menar, han har ju ändå varit en väldigt uppskattad personlighet, även med de åsikterna, ska man säga.
Men det är ju flera, ja, som är buffliga. Det är ju Aschberg. Ja,
det finns ju många som tycker att den där så här, approachen är rätt härlig liksom. I på något sätt kontrast till alla så här surdegsbakande hipsters som man själv brukar uttrycka så fint, ja. Paul liksom. Och jag menar, ja, och grejen är den att så här, det är många som drar på höga växlar nu och vill se någon jävla parallell mellan att säga, ja, han som omfamnar de här machoidealen, det är klart att han köper sex liksom, att så här, det här är steg ett på någon typ av så här våldsskala, att bejaka den här manssynen. Det vill säga att vara lite så här, man gillar att vara lite kroppsbyggare, gå runt och prata på ett speciellt sätt och gå och liksom vara lite så här våldsglorifierande och sånt där. Och det där vill jag bara säga bestämt är fullständigt bullshit. Det finns inte en enda studie som visar att hans typ av då macho framtoning skulle gynna våld hos män eller sexköp. De studier som har gjorts visar tvärtom att sexköpare finns i alla samhällsklasser, det finns liksom överallt, även hos surdegshipsters tyvärr.
Men det är väl där jag kan liksom, det är där jag på något sätt stannar till lite i och med intervjun som sen väldigt snabbt gjordes med Paolo Roberto av Jenny Strömstedt, och både hennes och TV4s, vad ska man säga, försvar är att de vill intervjua honom för att de skulle visa ett annat ansikte av en liksom torsk. Och jag känner så här, nej men vänta lite här nu, är det någon, känner du någon som tänker så här, oh, hejsan svisan, det är ju bara skitiga pundare från Säffle som köper en prostituerad. Alltså det är ju samma sak med alltså, människor som missbrukar eller misshandlar eller liksom super ner sig. Det är ju verkligen alla samhällsklasser. Sen kanske man kan gömma spåren liksom lite bättre när man har stål eller köpa fina vinar. Eller vad är man brukar säga? Höga häckars helvete brukar man säga om kvinnor som handlar, liksom blir misshandlade bakom höga häckar. Att man på ett annat sätt kanske kan gömma sig. Med det här att man ska säga att vi vanliga liksom kreti och pleti inte har förstått att det är alla sorters män. Det är ungefär som att säga, men det där yrket är ju världens äldsta yrke. Ja, då borde det väl också vara, ja, bokstavligen alla typer av män som köper sex.
Ja, nej men jag håller med dig, alltså det är ett fördummande av oss svenskar.
Det är mycket efterkonstruktioner här, såklart, ja, det är mycket. Liksom, ja. Och jag kan tänka mig att TV4 höll på liksom skita på sig bokstavligen. Just har det här precis hänt då med Martin Timell, och de är väl livrädda för att handla liksom i samma gate igen. Mm. För det som blir tydligt är också att fyran har okejat den här lite grabbiga liksom
jargongen typ. Ja, ja, men de gillar ju verkligen att så här, deras programledande tjejer, det ska vara så här små ärtiga brudar i stora balklänningar med liksom sillisar och supermycket smink. Och deras manliga programledare ska vara så här, men macho män. Den enda som kanske inte så här passar in på det var ju så här Jesper Börjesson typ. Men i övrigt så är det, eller hur? Det är väl typ den enda så här lite hipsterbetonade gulliga, ja, människan de har haft med. Men i övrigt ska alla vara liksom, man älskar ju honom. Och det gjorde säkert tittarna också. Men jag vill ändå, och jag kan ju säga så här, internet, sociala medier, alla de här feministerna, alltså jag tänker på Nina Rung, Katarina Wenstam, Lady Damer, Cissi Wallin, alla de som har ägt, kan man säga, samtalet efter MeToo i väldigt hög mån. Alla de har ju rasat över att Paolo har fått det här utrymmet, att han har fått sitta där och gråta ut hos Jenny och tycker att det är så jävla fruktansvärt. Han ska inte få något jävla strålkastarljus, han ska inte få en enda liten chans att ge sin sida av storyn. Han ska inte få äga det här. Alltså man ska bojkotta fyran som har gjort det här. Och Jenny Strömstedt, jag var inne på hennes Instagram samma dag, bara någon timme efter att intervjun har sänts. Och du vet, folk är helt galna på henne. Alltså hon har ju typ fått motta, jag ska inte säga dödshot, det kan jag inte svära på. Men liksom så här, vi vill aldrig mer se dig. Alltså sån otroligt jävla låg nivå på hur man har hanterat det här. Och jag vill bara säga så här, fuck that. Det hon gjorde där, det var det bästa som hon någonsin hade kunnat göra. Därför att, återigen, det var ingen som behövde rulla Paolo i kära och eller doppa honom i kära och rulla honom i fjädrar. För han hoppade för fan ner i kärtunnan själv. Mm. Genom att liksom så tydligt under de här liksom minuterna visa upp vilket narcissistiskt galenskap han är. Och dessutom så erkänner ju han oaktsam våldtäkt. Alltså det brottet som han faktiskt kan åtalas för och som kan komma upp i domstol och som kan ge honom upp till 2 års fängelse. Därför att han sitter och säger att han vet att de här tjejerna inte är där av fri vilja. Och att de troligtvis inte tycker att det här är det trevligaste de vet. Alltså om han hade suttit i en intervju och sagt att så här, men det här är skithärliga tjejer som verkligen tycker det här är kul och jättebra, men jag skäms jättemycket i alla fall. Men det gör han ju inte. Han erkänner ju att det här är liksom trafficking-brudar som kommer från Europa, liksom fattigaste delar, och absolut inte är där av fri vilja. Så den här intervjun var ju liksom toppen ur så jävla många hänseende. Dels att han själv får möjlighet att göra bort sig så fett som han gjorde. Jag tror inte att det finns någon som fattar sympatier för honom efter den där intervjun, eftersom det framgår vilket egocentristiskt as han är, som verkligen bara kan resonera i termer av sin egen utsatthet och prata om sig själv som offer. Och man bara, nej men gud, det finns inte en enda, hur jävla obildad man än är, så tycker man ju bara att han är en jättedjupt obehaglig människa som sitter där i Jenny Strömstedts tv-soffa. Så det var väl toppen att han gjorde jobbet själv. Istället för att Lady Damer och Cissi Wallin måste skrika att han är ett arsle. Han visade ju det med all önskvärd tydlighet. Och dessutom har han bekänt ett brott. Så hade han hållit tyst, krypit in i sin lilla håla, slickat såren, då hade han klarat det här. Men han liksom, han drar ju ner brallorna på sig själv och förstör sitt liv alldeles på egen hand. Alltså, ja.
Men det handlar ju inte om att han är ångerfull. Han står ju där och har liksom 22 företag, har byggt upp en ganska fet karriär ändå de senaste liksom 25 åren.
Ja.
Och han inser att så här, allt kommer försvinna. Så det märker man, det handlar ju inte om någon, liksom någon ånger. Och det fattar man ju själv. Det har man ju liksom, ja, men det vet ju du och jag som har läst mycket om att man hamnar i olika krisfaser. Först är ju chockfasen. Mm. Den pågår i alla fall, ja, men ofta upp till ett par månader. Och det är som Alex Schulman påpekar också, så här, det som för en annan människa skulle ta liksom år av självrannsakan, insikt, ånger, skam, förlåtelse, på nytt födelse, det gick här på mindre än ett dygn. Och att det är han som var ett offer. Ja, och att han inte, att han inte nämner henne som en människa, utan även i intervjuerna och på Instagram och liknande, så benämner jag henne som en vara.
Ja.
Annars skulle han ju sagt någonting så här, ja men när jag låg där så kände jag liksom, gud vad fel det här är. Jag köpte det här, men jag såg hennes ögon, hon var rädd eller hon var utsatt eller hon var nu vem var. Utan det var hela tiden bara supernarcissistiskt fokus på att han, ja, nu var det något hål som han skulle fylla när han liksom doppade pitten i ett annat hål. Det var liksom, det var det enda sättet för honom att må bättre, och det kanske inte var bra, men vad ska han göra då när demonerna kommer? Då måste han ju köpa sig en prostituerad, va?
Ja, men samtidigt så tycker jag, det där är ju också en del av den här feministmaffians verklighetsbeskrivning som jag faktiskt här. Du och jag, vi har ju skrivit en bok som heter Djävulsdansen som blir fri från medberoende, där vi pratar om dysfunktionalitet och dysfunktionella beteenden och vad som händer med en person som växer upp i en familj med alkoholism till exempel. Nu är inte det alls på något sätt jämförbart, men där kan man ju verkligen tydligt se i alla fall att ett barn som växer upp med en pappa som alkoholist till exempel kan antingen komma ut som vuxen och vara liksom extremt medberoende och förhålla sig till andra människor enligt de beteendemönstren. Men det finns ju hälften egentligen av alla barn som kanske själv utvecklar alkoholism. Och det är samma sak med barn som växer upp i våldsamma hem. Att många blir faktiskt själv våldsutövare. Därför att det är ett sätt att på något sätt ta kontrollen över den där utsattheten. Att själv då utföra våldet istället för att vara offret. Alltså offer, förövare, det är liksom roller vi på något sätt i dysfunktionella miljöer exponeras för hela tiden. Och det är väl klart att i en så här machovärld så när vi har liksom väldigt tydliga så här könsroller i vårt samhälle där kvinnor på något sätt premieras när vi är offer i högre utsträckning medan män ska vara förövare. Det är också någonting som vi liksom fostrar våra pojkar till att så här, att vara ett offer för en man, det är fullständigt liksom oacceptabelt. Det är bättre att vara den som slår än den som blir slagen. Det är bättre att vara den som sätter på än att bli påsatt. Och så vidare. Liksom. Så att, det följer inte väl ut när han liksom går in så jävla nära in på det här sjuka brottet och ska börja liksom psykologisera och freudianisera hela sitt eget beteende. Det låter ju bara så jävla illa. Men samtidigt kan jag ju förstå... Alltså jag förstår ju hans poäng.
Men paniken.
Ja, paniken alltså, och att han så här ska försöka förklara vad fan har gjort det här. Men det, det hade ju varit så jävla mycket smartare att säga. Att liksom, vad fan... ingen av oss vet hur det här går till. Om han har liksom polare som har varit så här... Gud fan, jag vet en bordell som ligger där och där. Ska du hänga med? Det är helt sjukt. Eller har han suttit själv på sin kammare och varit så här beräknande, supernykter och... Vi har ju ingen aning liksom, hur det här har gått till. Hur
nej, och det kommer vi aldrig få reda på. Vi kommer aldrig få reda på det. Nej, men han, liksom... Klockan var i och för sig 7 på kvällen, så om man inte kör en dagsfylla. Men jag tycker inte, egentligen är det inte jätteviktigt heller. Det som du pratar om med offer och förövare liknande, det är ju så här, vi vet ju inte, vi har inte hela bilden. Jag har kompisar som har levt med sexmissbrukare som bara så här... Men sitter hela veckan och helt galna det andra de gör. Och så här, sitter och fixar någon tjej som de ska ligga med helgen. Även fast de är familjefäder. Och fantastiska män. Och har fina jobb. Och har liksom bra värderingar i övrigt. Och du och jag som ändå kan en hel del om missbruk. Så det kanske finns en mycket, mycket större bild av det här. Men det är ju ingen intresserad av just nu. Och att vara Paolo Roberto... Och hamna det här är ju också en jävligt otacksam roll. För det är väldigt många som tycker att det här liksom... Ja, vad ska man säga? Skadeglädjen är ju den enda sanna glädjen, brukar man säga. Och, det
och
finns
den
ju
är just nu helt enorm.
Ja, för fan, den är liksom...
Nej, men det här är värre än, tycker jag, med Martin Timell. Därför att, och det handlar om att Martin Timell har aldrig suttit i någon debatt och hävdat att surdegshipster inte får ligga med sina fruar. Och, har liksom,
syltryggen.
Alltså, ja, syltryggen. Han är inte uppe och så här hetsar människor med sina Instagram-inlägg. Han gör yoga och så här, 3 timmar om dagen, driver 4 företag och... dessutom är en jävla rek och karakar, va? För det han är ju så noga med det liksom, att han skulle nog, eller han har ju definitivt läst män från Mars och kvinnor från Venus, och han älskar och håller med om varenda ord som är skrivna i den boken, och att han är riktigt duktig på att moralisera kring människor, och liksom det är lite så han har skapat hela sitt varumärke på något sätt. Att tycka till om alla syltryggar där.
Och, älskar det uttrycket. Han har liksom, men han har använt en gammeldags sätt att läxa upp oss. Att så här, här är jag nu ute 5:30 på morgonen och springer och liksom käkar min gröt och gör yoga medan ni ligger där hemma lite
småbakis
eller bara trötta. Så att så här, lite som man kan bli inför ett stora syskon som man liksom beundrar en viss tid i livet, som är så här, vad fan, vad gör du, ska du med liksom, med mina poler, lilla liksom fjärtunge typ, man bara men ändå så smyger man bakom och hoppas att någon ska så här, ta en under sina vingar så man får följa med på den där festen eller vad det nu handlar om, och det är lite den känslan man får med honom liksom. Och det är ju den bilden som han också har ja, men på något sätt vattnat. Att han är så här, jag är italien och jag tar hand om min familj. Och jag har ju suttit med honom till TV4 och hans exfru Lena. Där, det varit, där vi har samtalat bland annat om ekonomi. Där han har sagt så här, men jag har gett Lena hälften av alla mina företag. Och hälften. Han, vill vara
han gillar liksom, ju hemmafruar och sådär.
Ja, han vill vara en modern italienare. Ja. Jo, precis. Och då vill han vara rättvis mot henne, va? Mm. Och nu var med i Framgångspodden och då berättade jag hur vidrigt det var att skilja sig och så här. Och, men att man inte får hata varandra utan det hjälper ingenstans. Och de köpte, de delade på tomten. Hon fick bo kvar i huset och de satte upp en Berlinmur och han bodde på andra sidan, va? Så att han vill framställa sig själv som en så här, ja, men lite 50-tals rekosnubbe som är med i amerikanska filmer liksom. Hatten på svaj och lite korta brallor och så här. Ah! Sätter på frugan på fredag och kommer hem med pasta och liksom en kalvstek. Han är lite som i maffiafilmer.
Ja, ah, verkligen.
Och så visar det som att han var den som minst tog hand om familjen. Han gjorde det största sveket. Jag kan tycka att man kan liksom missbruka och man kan stjäla och liknande. Men att bara svika sin familj på det sättet genom att gå till en prostituerad, det är nästan det största sveket man kan göra i Sverige, ska vi säga. För att i andra kulturer så är det ju inte alls så. Inte för att det är på något sätt ett försvar. Men i Sverige är det så här, om du knullar vid sidan, inte som i Frankrike.
Att man, ja, men
är så här,
fast vet du vad jag tror? Jag tror så här, tyvärr tror jag inte att det här stämmer. För jag tror att så här, eftersom var tionde svensk har gjort det. Mm. Och det sker hela jävla tiden. Det är så en enorm handel som pågår. Det är liksom, finns sajter där ute där det är så här, män köper sex och de gör det hela tiden. Och de är gifta och de har barn och de gör det när deras fruar är gravida och så här. Och jag tror så här att, jag tror att det är skitmånga som ser mellan fingrarna med det, men bara inte kommer ut. Men det är liksom den här, den offentliga skammen, det är typ det som är det värsta för hans familj nu på något sätt, tror jag. Att alla andra får möjlighet att så här rulla honom i fjädrar och liksom, att han får sitta här vid skampålen nu och hela den biten liksom. På något sätt. För att det är, så här, det är liksom upptryckt överallt. Han har liksom tapetserat hela, ja, men hela den mediala landskapet med bilden av sig själv med en stor torsk i pannan. Alltså det är liksom, jag vet inte. Och jag har också resonerat väldigt mycket med mig själv kring det här moraliserandet. Det är väldigt lätt att åka med i det. Det är väldigt lätt att vara så här, ja, det här, han är, det är sånt jävla svin och han måste ju vara, liksom, hela han är bara så här, han är helt överskuggad. Det finns plötsligt ingenting med Paolo som är bra. Hans, till och med hans jävla pasta smakar skit. Fast det gör den ju inte. Den är faktiskt jättegod fortfarande. Och helt ärligt, jag kommer faktiskt sörja att de slutar sälja de här produkterna. För de är skit.
Men de kommer ju sälja dem. De kommer ju byta namn de på dem.
De får ju branda om dem. Men det fattar man ju. Det är liksom,
Franco.
Det är hans exfru som äger delar av företag. Ska liksom, kom igen. Det där är bara hyckleri tycker jag. Och sen kan man ju vilja supporta sexköpare eller inte. Men liksom, vi har ju ingen aning om vilka karar vi har kring oss som är sexköpare. Var tionde är ju det liksom. Det är svårt om man ska bojkotta var tionde jävla man.
Om vi nu vet att var tionde man har gått en prostituerad, ja, då finns det ju alla samhällsklasser. Det finns sådana som är psykiskt sjuka, det finns de som är friska, det finns de som tränar, de som är överviktiga. Alltså det finns alla typer av män.
Mm.
Men om man ska tänka då varför många av de här männen gör det, så är det ju såklart att det är, din, rent känslomässigt så bör du inte engagera lika mycket i att liksom uppvakta en kvinna som att betala för en tjänst. Det fattar man sig. Så finns det ju vissa som faktiskt inte, som säger själva att jag har inga andra alternativ. Det finns ingen annan kvinna som vill ha sex med mig.
Mm.
Och sen finns det ju de såklart som är missnöjda med sitt eget sexliv. Frugan där hemma ställer inte upp på något och sur och så här. Och så finns det ju de som bara älskar den där känslan av att så här, ja, men små människor som vill ha makt. Jag tänker lite på Hagamannen.
Ja.
Jag vet inte varför han dök upp i huvudet, men som är så här, ah, det finns någonting i det där. Okej, jag kanske inte blev en så lyckad jävel, men jag kan liksom bita örat av dig och nästan döda dig och våldta dig och ingen kan sätta dit mig. Ja, men det här är en psykologisk liksom tanke som vi alla har, liksom, ja, men de här typen av män.
Mm.
Men om man tänker då på Paolo, så det är väl därför som det blir ett sånt fall för honom när man ser allt han har. Och där återkommer man ju ofta till så här, hur kan han göra så här mot sig själv? Och då påstår han att det här är ett skadebeteende han har.
Självskadebeteende,
ja. Ja, precis. Och, jo, men det är inte den bilden han har gett mig. Vissa kända människor, framgångsrika människor, har gett mig bilden av att de har ett självskadebeteende. Till exempel Per Holknekter som var gift med Victoria Tolstoy. Precis, och Lena Philipsson och som startade Odd Molly har varit så här sjukt framgångsrik. För mig framstår han som en, så här, en liten stackars fågelfenix-skuttare. Som är så här, han bygger upp en miljardföretag och sen måste han på något sätt så här, förstöra både sina relationer och sina företag. Han har själv berättat om det i olika poddar. Vi kan lyssna lite på den här.
Ja, och jag tror inte att det var de pengarna som var det avgörande, utan jag tror att det var det att hon vågade tro på mig och fick mig att förstå att hon trodde på mig och väckte mitt hopp igen. Och det är ju gratis, det kostar ju ingenting, och det här kan vi göra mirakel med varandra här i våran lilla värld.
Mm.
För att idag så när vi talar så väldigt mycket om hur så många människor mår så dåligt, så tycker jag att det är hög tid att vi försöker väcka hopp i varandra istället för att tala om för varandra hur jävla dåligt vi mår.
Mm. Här berättar han att när han är lycklig och känner sig framgångsrik, då finns det liksom ingenting kvar. Det är ingen, han får ingen kick. Det känns inte kul, det, liksom, det ger honom ingenting. Och då finns det liksom ett självskadebeteende i att han då förstör för sig själv på ett eller annat sätt. Både relationer och yrkesmässigt. Men jag, förlåt, jag kanske har fel och jag kanske inte ska uttala mig. Men det är inte det intrycket som Paolo Roberto har gett mig. Han har gett mig ett väldigt sansat intryck av att målmedvetet år efter år bygga sin karriär och sin profil. Och jobba stenhårt både med så här, kropp. Och jobb och själ och relationer. Han har varit liksom den moderna mannen som har stått med ett ben i 50-talets robusta karakara som försörjer. Och i nästa liksom ben med så här, ja men jag är ändå rättvis att dela med mig och en sund kropp.
Men är inte han också liksom själva sinnebilden av en människa som tycker att Per Holknekt är en syltrygg? Han är ju själva sinnebilden av människan som tycker att alla som har på sig en offerkofta eller vill förklara självdestruktiv beteenden med att de är just självdestruktiva. Det är bara syltryggar som borde ta en joggingrunda, bara hålla käften och bygga, klippa sig, skaffa ett jobb och liksom
det är ta hand om det frugan som, va?
Ja, ta hand om frugan och gå hem och liksom bara göra en ordentlig jävla pasta till sina unga. Alltså det är det som är så jävla knäppt att säga. Han hatar ju människor som iklär sig offerkoftor, Paolo. Mm. Och så gör han det liksom på bästa sätt i sig själv. Det är ju det han han själv iklär ju sig liksom hycklarens nya kläder gånger uppe till 100. Liksom. Det är det som blir så jävla provocerande. Jag fattar ju verkligen det. Men samtidigt så tänker jag att man verkligen ska så här, passa sig för den här skadeglädjen och passa sig för att så här, ja, någonstans, jag försöker alltid sansa mig. Det är som, jag vet inte om du har hängt med i caset Lilla hjärtat.
Jo.
Det är också, alltså vi har ju tre rättsfall nu som har engagerat. Lilla hjärtat, alltså den treåriga flickan som fick flytta hem från sin fosterfamilj till sin biologiska mamma och som sen under väldigt tragiska omständigheter alltså dog. Och nu är mamman då, den biologiska mamman, hon är åtalad för mord. Och även brott mot griftesfriden och även så här, grov misshandel. Men det som händer på sociala medier då hos ja, också en rad av de här feministerna, framförallt Elin Eksvärd och så här, det är att man går in och så här, känslomässigt engagerar sig i det här fallet och bara hatar den här biologiska mamman innan man faktiskt vet vad det är som har hänt. Folk skriver så här, spaltmeter, folk är helt toka i att det här har hänt och vi ska liksom läx Lilla hjärtat och så här. Och sen bara, men så här, är det någon av oss som vet vad det är som har hänt med det här barnet hos den här biologiska mamman? Det finns liksom fantasier om att de har så här slagit ihjäl henne, att de har så här pumpat henne full med narkotika, att liksom att det här är en ond människa, att det här är liksom typ Bobby, liksom det caset med ja men du kommer ihåg den här pojken Bobby som blev liksom fastbunden i ett element och så här. Men jag
och
tänker
misshandlad.
Och misshandlad verkligen så här. Det är typ det vi ser framför oss här. Men jag tänker så här, gud så här, håll i hatten här innan förundersökningen kommer, innan den blir offentliggjord så här, snälla gå inte ut och bara så här ha så här starka jävla åsikter innan man faktiskt vet liksom.
Nej, men det är ju,
men det är någonting som händer i vårt samhälle, att vi så här går, vi går, vi kastar oss in i saker och bara älskar den här nya liksom torg för, alltså den här torgmentaliteten, när man liksom så här, ska ta brottslingarna, hänga upp dem på en påle och spotta på dem innan vi faktiskt ens, alltså det rättssäkra samhället, innan rättegången är gjord, innan liksom vi har fått hela bilden, hört båda sidor och så vidare.
Den här veckan har vi ju också Albert, din digitala mattelärare, som en fin, fin sponsor.
Världens bästa app faktiskt.
Precis.
Jag måste säga, just högstadiematte är inte riktigt min grej. Inte den nuvarande högstadiematten. Den är ganska komplicerad. Och de här nationella proven, de sätter liksom griller i huvudet på en, och man har liksom något slags gammalt dåligt självförtroende som ligger och skräpar. Och då är det så himla härligt att bara, här, varsågod. Mm. Här Igor, här får du världens bästa hjälpmedel. För att Albert finns ju två varianter. Vi har Albert Junior som är för barn mellan 3 och 9 år. Och sen har man Albert då som är från 10 år upp till 16 år. Alltså hela högstadiet.
Förstår du hur många jag täcker in? Jag täcker in fyra, fem barn på den.
Ja, men det är så jäkla bra. Och den här appen är ju utvecklad av pedagoger. Så,
och forskare.
Ja, och forskare. Mm. För att verkligen underlätta för barn med inlärningen av matte. Som många tycker är lite knepigt och svårt.
Och jag tycker också att det finns någon så här, ett unisont eller nationellt dåligt matte-självförtroende.
Mm.
Vilket gör att man drar sig lite kanske för att hjälpa barnen. Och så hamnar de i nästa generation då.
Av dåligt matte-självförtroende.
Precis. Så det här är ju helt perfekt. Och jag känner så här, både Frans och Bobo har ju fått sitta med den här appen. Och de tycker det är så spännande att sitta och räkna. De vill ju bara lära sig saker. Och nu är det också gratis för att det är covid-19. Så tills vidare så kan man ladda ner den här på App Store. Och det går att använda både på läsplattan, på paddan och i telefonen. Så att om man kanske åker bil eller är ute på landet eller vad man nu är just nu. Men det som är den stora räddningen tycker jag, och som är en samhällsinsats, är ju också att det är tufft att ha så här många barn hemma. Och se till att alla har något liksom kreativt och kan lära sig saker. Jag är ändå en 16-åring, en 15-åring, en 17-åring och en 13-åring. Och jag menar, 15- och 17-åringens matte, det är bara så här, okej, tjena tjena, ring Albert. Så att det här är verkligen en väldigt, väldigt bra tjänst tycker jag.
Och som du var inne på, det är en stor samhällsinsats som Albert gör. Att bjuda svenska folket på det här. Tills vidare är det ju appen helt gratis. Så den finns som sagt i App Store eller Google Play. Ladda ner Albert eller Albert Junior.
Tack Albert.
Tack.
Men det är ju som att...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Som du också sa, så här, det är viktigt nu att man pratar med sina pojkar.
Vad det kan jag säga, det tycker jag var det bästa med den här helgen. För att våra barn vet ju vem Paolo Roberto är, eftersom han är programledare för Farmen. Och även varit det för Robinson och sådär. Så att mina pojkar vet ju definitivt vem han är. Och det blev ett naturligt tillfälle att diskutera sexköp och diskutera porr. Och diskutera liksom, jag tycker på det sättet så har den här nyheten Paolo Gate har varit givande den här helgen att faktiskt prata om det. Om liksom varför folk köper sex ändå och så här, hur det kommer sig och hur de skulle ställa sig till om de hamnade i en situation, just i så här grupptryckssituation. Jag menar, jag vet ju själv, så här, eftersom vi tillhör det kvinnliga släktet så blir vi aldrig invigda i de där samtalen som pojkar och män alltid kommer att hamna i. Alltså möjligheten att köpa sex när det finns där. När så att säga varan presenteras för en. Eller andra män i grupp som på något sätt vill normalisera det här. Den här lilla klubben, det må vara olagligt precis som kokain. Men vad fan att köpa en hora, det har alla gjort i alla tider. Våra pojkar kommer ju få höra det från olika håll och kanter. Hur ska de liksom förhålla sig till det? Det är jävligt viktigt att ta med dem. Väldigt viktigt att prata om. Vi pratar inte med dem om det. Det är som med porr också. Vi måste liksom prata med våra pojkar om att internet har extremt mycket våldsporr att erbjuda ett litet klick bort. Jag glömmer ju aldrig när Igor och Dante och jag kommer inte ihåg om det var någon kompis till. De hade fått höra att de skulle googla hot sex. Och de googlade hot sex på då, alltså vi har ingen läsplatta med så här föräldraskydd.
Nej,
och de hade dessutom gjort det här i skolan. Googlat hot sex och fått upp så här, typ en så här, nu skrattar jag, det är inte dugg roligt, men det är så jävla absurt. Som gjorde att Lo blev så traumatiserad för att det var en så här gruppsexpryl liksom. Så här snoppar, massor med snoppar och snick. Och bara såhär, ja men alltså hård porr helt enkelt.
Men alltså, jag förstår att det kan vara väldigt, väldigt traumatiserande. Men om det också...
Men framförallt är det traumatiserande att så här, de får aldrig någon förklaringsmodell. Det är aldrig någon vuxen som pratar mer om det. Eller förhållandevis sällan i alla fall. Det är bara som ett så här, stort flugornas herreland där ute. Och våra pojkar kommer att träffa rövhål till karar. Var tionde kar är ju för fan sexköpare. Så det är klart att de kommer stöta på en och annan man under sina liv. Som tycker att det är en god idé att åka till en bordell utanför Berlin till exempel. Eller åka till Thailand på grabbresa. Eller till en jävla golfresa i Bulgarien. Alltså det händer ju hela tiden liksom. Hur ska man få våra killar att så här, stå emot det, att stå emot vissa mäns då sjuka idéer om att det här är helt normalt och att det borde legaliseras igen. Och i större delen av världen så är det dessutom legalt, vilket ju är liksom helt absurt. Det är bara tjata in det i huvudet på dem, tror jag.
Men jag tänker också att man ska prata om det där, att det handlar också om hjärnans belöningssystem när man tittar på den här typen av filmer. Och det är ju ingenting som man kanske själv tänker att det ska hända, liksom. Att man tittar på någonting som är jävligt sexuellt äggande och som då är blandat med någon form av våldsskildring. det kan man ju tycka är liksom, man känner skam för att man tycker det är härligt. Eller att man blir upphetsad liksom, av det här innehållet. Men det är också när man är i en viss ålder och även för äldre människor så finns det någon nyfikenhet i att kolla på det där. Och det är ju många som har vittnat om, jag menar vi var som om man hittade så här en porrtidning och bara...
Under en sten i skogen, ja.
Oh. Ja, bara en naken tjej. Och jag kommer ihåg den där känslan, eller när man... Pappa köpte ju då FIBA Aktuellt för sportreportagen, va? Så att... men det var också så sjukt så här på 80-talet. För det var verkligen så att många av de bästa svenska journalisterna skrev för de här porrtidningarna. Det var jävligt undersökande reportage och det var hiten och diten. Och så var det lite porr. Mm. Och så var det lite hiten och diten. Men vad jag minns så var det ju... skamligt och fult. Man var livrädd att någon skulle komma på en. Men samtidigt så var det ju extremt sexuellt uppeggande. Och det var ju väldigt motstridiga känslor som man inte förstod sig på sig. Och då ville man ju kolla lite till. Mm. Så att det är ju jävligt komplext det här. Men nu kom det också ut någon ny forskning att fler och fler tjejer då har självskadebeteende. Förutom att skära sig och dricka och liknande så har de det genom att liksom ha våldsam sex.
Ja,
i stort sett skadar dem.
Istället för att jag och Ann och andra då namnkunniga feminister och journalister ska sitta och gissa oss till huruvida det är vanligt att sexköpare och förövare också har en bakgrund med sexuella övergrepp i barndomen, så tänker jag att det är bättre att någon som verkligen kan det här ämnet uttalar sig om det här. Så därför har vi bjudit in Caroline Engvall som har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv som journalist åt att belysa sex som självskadebeteende. Vi ringde upp till Caroline helt enkelt. Hej Caroline, tack för att du vill vara med, inte din morsa.
Tack så mycket.
Nu är det ju rätt många år sedan du skrev 14 år till salu. Kan du inte bara kort berätta hur det kom så att du skrev den här boken?
Jag var chefredaktör på ungdomstidningen Frida och där fick vi väldigt mycket brev från våra unga läsare. Framförallt tjejer men också killar som berättade om ensamhet på olika sätt. Det var den gemensamma nämnaren och man kände att man hade liksom ingen att prata med, ingen vuxen. Så då vände man sig till oss som jobbade på tidningen. Och ett av de brev som jag fick var från Tessan som sedan många år senare skulle komma att bli huvudperson i 14 år till salu. Men hon berättade en historia som jag aldrig hade hört talas om tidigare. En tjej som kom från en helt vanlig familj i Mellansverige, duktig i skolan, men efter ett övergrepp när hon var på väg hem från stallet så bestämde sig Tessan för att aldrig berätta om det här för någon vuxen. Och när hennes kompis föreslog att men, vi horar, så tyckte inte Tessan att det var någon stor grej. Utan hon kände att hennes kropp var så förstörd efter det här övergreppet. Och hon började ta kontakt med sina egna våldtäktsmän. För att skada sig själv både fysiskt och psykiskt. Hon dels behövde bekräftelsen. Men å andra sidan så ville hon också höra hur värdelös hon var. Och det här eskalerade väldigt snabbt för Tessan och hon tog kontakt med väldigt våldsamma personer som hjälpte till att skada henne. Alltså att använda ett självskadebeteende men man använde någon annan. Och det här har ju verkligen blivit högaktuellt nu, ämne, självskadebeteendet med sex, just med det vi pratar om i podden idag med Paolo och Roberto.
Ja, precis. För att alltså Paolo åkte ju dit i en razzia natten till lördagen, hade varit i en lägenhetsbordell och köpt sex då, eller köpt ett övergrepp. Jag tycker att det är mer riktigt att beskriva det på det viset. För att det händer någonting också i hur vi pratar om det, som normaliserar på något sätt. Alltså han köper en våldtäkt då på en annan människa. Och han erkänner det här brottet och sen går han hem och sätter sig direkt och instagrammar om att han har gjort det här fruktansvärda. Vilket ju väcker mycket nyfikenhet eftersom han är en offentlig person med väldigt många följare. Och man börjar liksom undra vad det är som har hänt. Och kort därefter så görs det en intervju i Nyhetsmorgon. Jenny Strömstedt intervjuar honom där han då gör en pudel, får man väl lov att säga. Alltså han berättar vad han har gjort och han passar på att göra sig själv till ett offer i den här intervjun. Och att Jenny kanske inte var tillräckligt hård då tillbaka mot Paolo. Och det där har ju stört väldigt många att han passar på att försöka beskriva sig själv då som våldtäktsköpare. Som att det skulle vara ett led i hans självskadebeteende på något sätt.
Ja.
Och där blev vi så, jag och Ann bara så här, men gud, finns det några studier som visar vilka de här männen som köper sex är? Och är det så att de också har övergrepp i sin bakgrund eller historia? Precis som att många av de kvinnor som säljer sig själva har blivit utsatta för övergrepp i barndomen. Har du någon statistik på det? Eller finns det några studier som visar vilka det är som köper män? Eller köper sex?
Ja, och det du sa nu, köper män, det är faktiskt så att det är inte bara kvinnor som blir utsatta och blir köpta av personer, utan det är också män. Och det behöver vi komma ihåg, att både tjejer och killar, pojkar och flickor, män och kvinnor och allt däremellan, alla könstillhörigheter, kan bli utsatta av andra personer.
Mm.
Men jag tänker väldigt mycket om det här, och efter 14 år till salu så fick jag ju extremt mycket brev från unga personer, framförallt i alla åldrar, som berättade om just den här utsattheten och ensamheten, att vilja ta kontakt med andra för att skada sig själv.
Mm.
Och det som jag tänker med Paulus uttalande är att det är en form av självskadebeteende. Jag skulle väl vilja kanske ta bort ordet själv och säga att det är ett skadebeteende. Att man förstås skadar andra, men man skadar ju faktiskt också sig själv. Så jag kan ge honom lite rätt i det här.
Mm.
När du pratar om statistik så vet man att de som köper sex, det kan vara precis vem som helst. Vi kan inte se på ytan vilka de här personerna är.
Mm.
Och det är väl det som också kanske gör oss så förvånade gång på gång, att det är tv-kändisen, det är den högt uppsatta chefen, det är familjefadern. 98% som köper sex är män. Men det finns också kvinnor som förgriper sig på andra. Även om männen är i majoritet. Men om man tittar på vilka de är och vad de har för bakgrund, så kan man se i studier att det kan vara lätt att tänka att alla som förgriper sig på andra har själva varit utsatta. Mm. Man kanske vill ta tillbaka kontrollen, man vill ha makt över en annan person. Det kan vara olika anledningar. Precis som de som utsätter sig själva, som Tessan gjorde, har lite samma anledningar att göra det här. Man vill ta tillbaka kontrollen över det här övergreppet, så man utsätter sig för det igen. Men det är långt ifrån alla som själva har varit utsatta. Man brukar säga ungefär 20-30%. Och det är precis lika sorgligt varje gång. Precis som Paolo berättar att han har varit utsatt och att han sen då tar sig rätten att ta makt över en annan person på samma sätt. Men däremot så finns det faktiskt en röd tråd i de här personerna som förgriper sig på andra.
Mm.
Och det är att man känner sig försummad, ensam och inte sedd av vuxenvärlden i barndomen. Och det här tycker jag är väldigt intressant, att det är den röda tråden, att majoriteten av de som förgriper sig på andra eller köper ett övergrepp beskriver just den här ensamheten. Och det är ju någonting som vi alla vuxna, alltså inte bara vi som är föräldrar, utan alla som har barn runt omkring oss, faktiskt kan göra någonting åt. Att vi kan vara engagerade och uppmärksamma de barn, också de som på ytan ser ut att må ganska bra. För det kan ju vara de som mår allra sämst och sätter upp en fasad.
Mm. Det här tycker jag ändå var rätt spännande, för att som du sagt, mellan 20-30%, då finns det ju ändå ett uns sanning i att Paolo då faktiskt i viss mån då kan beskrivas som någon typ av offer. Givetvis om man går tillbaka till hans barndom liksom, och det är ingenting som överhuvudtaget ursäktar det han har gjort, eller att han förtjänar liksom förståelse för det, men det kan ändå vara en förklaring, och det är väl det man är intresserad av att veta. Och sen kan jag tycka att det är extremt klantigt av honom att liksom lägga fokus på sig själv i just det här sammanhanget. Alltså han hade kanske kunnat förklara det här om ett halvår, eller liksom för sina nära och kära som verkligen vill ha en förklaring till varför det här kunde ske och varför han har gjort på det här viset. Men så det är väl bara ett liksom olyckligt tillfälle, men för att kunna förstå varför män ändå, varför prostitution ens existerar och är ett väldigt stort problem. Vad säger man? Var tionde man har någon gång köpt övergrepp. Och då är det liksom inte en liten så här nål i en höstacksskeende, utan det här är ju någonting som pågår hela tiden runt om oss överallt. Och för att kunna...
Jo, det är det.
Ja.
På ett sätt kan man ju då vara tacksam för att det här kom upp nu. Det är, jag tycker det är lite problematiskt att det blir en person som blir en galjonsfigur för den här frågan. För det här är någonting som pågår hela tiden, dygnet runt. Och det är fruktansvärda saker som både barn och vuxna personer utsätts för. Mm. När man pratar om just sex som självskadebeteende så kan det vara väldigt svårt för en utomstående att förstå de här mekanismerna. Varför vill man gång på gång ta sig till en förövare som utsätter sig för de här fruktansvärda sakerna? Men det handlar just om bekräftelsen, i viss mån om fattigdom också förstås, att man har blivit lurad eller hotad in i någonting. Mm. Men också av det här som Paul också har beskrivit i intervjuer, det här hålet i själen, som också de som jag möter, de utsatta, beskriver precis på samma sätt. Jag har ett hål i själen som jag behöver fylla, och det gör jag med hjälp av destruktiv sex. Så för en enda liten sekund så känner jag att koppla bort allting. Jag kan försvinna och då minskar den här ångesten som man hela tiden känner. Mm. Så det är en väldigt fin balansgång mellan att vara en utsatt person och en som utsätter andra. Och det här är någonting som jag ofta skriver om i mina böcker om just sexhandeln, framförallt med barn och unga i Sverige. Och det är svåra, komplicerade mekanismer, men de blir väldigt tydliga i just det här fallet tycker jag.
Mm. Du sa det fint, för att förebygga liksom att man kan börja se barn framförallt som kanske lever med en inneboende ensamhet och en känsla av att de inte är tillräckligt sedda. Men när man har, alltså jag och Ann, vi har ju då 8 pojkpersoner i våra hem. Som vi
liksom
ska...
jag har 3 som jag lägger till.
Ja, du har 3 pojkar. Jag förstår, yeah. det är liksom 11 pojkar och de ska fostras till bra människor och goda människor. Vad kan man göra som pojkförälder för att, för de kommer ju att möta, tror jag, i sina liv, dels grupptryck, dels konstiga mansideal, machobilder. Vad kan man göra där som förälder för att förbereda dem för att dels kunna stå emot, säga nej och behålla sin inre kompass? Vad tror du är det viktigaste?
Men det finns ju så massor att göra. Det som är så häftigt och hoppfullt i det här. För även om det finns mycket ilska kring det som har hänt, de senaste nyheterna som vi har tagit del av och ilskan på sociala medier, så finns det någonting som vi alla, inte bara föräldrar, kan göra. Så jag vill verkligen bredda det här till att det är en vuxenfråga och det handlar inte bara om våra söner utan om alla personer som vi har runt omkring oss och som vi faktiskt kan hjälpa. Till exempel våra mor- och farföräldrar har jättestor möjlighet att kunna prata med barnen om det här, om det kanske känns skamfyllt och jobbigt att prata med sin mamma och pappa. Så öppna för samtal, att använda den här nyheten till något positivt, att prata med barn i lämplig ålder förstås om det som har hänt, men redan tidigt kan man börja prata med både sina söner och döttrar om integritet, privata kroppsdelar, rätten, både respekt mot sig själv och respekt mot andras, rätten att säga nej, också rätten att verkligen inte behöva vara väluppfostrad. Jag tänker på det som jag också har ett engagemang i, de barn och unga som utsätts för brott på nätet när det här gäller sexualbrott. Där tycker jag det är så viktigt att vi inte uppfostrar våra barn att vara så himla lydiga och gå med på allt som folk, speciellt vuxna, säger. För där får våra väldigt väluppfostrade barn ett stort problem när de möter förövare som man inte vill göra besviken eller arg på något sätt. Mm. Så vi behöver uppfostra våra barn att vara lite mer olydiga och säga nej. Och verkligen tidigt, redan i förskoleåldern, börja prata om de privata kroppsdelarna.
Ja, och jag tänker också, för att om barn och unga eller unga pojkar, där blommor och binsnacket liksom som väldigt många föräldrar drar sig ifrån. Man har ett barn och så helt plötsligt så finns det en pockande nyfikenhet på en groende sexualitet och hur man ska förhålla sig till det. Och det är liksom, det är väldigt mycket flugornas herre där, att man lämnar barn därhän till att liksom utforska det där på egen hand. Mm. Och jag menar, det finns porr ett klick bort. Alla unga sitter väldigt mycket framför skärm, och visst, man kan föräldra säkra och man kan liksom göra vad man kan för att skydda barn från porr. Men jag menar, de är oss vänner och de kommer liksom hitta enheter som inte är föräldrasäkrade, och ett knappklick bort, det räcker med att googla på ordet tutte liksom, så kommer det upp porr helt enkelt. Så jag pratar faktiskt väldigt mycket med mina barn om liksom vad porr är, vad porrindustri är och att det är skapat också för att skapa kickar hos barn och unga så att de ska vilja se det igen och igen och igen. Att det liksom är som att presentera en form av liksom väldigt gott godis, här lockbeten hela tiden liksom, för att locka in framförallt unga pojkar och män in i den där världen. Så jag försöker också ha ett så här sunda samtal om sex med dem. De tycker jag är jättepinsam, men de får tycka det. För att det är bättre att jag förklarar för dem än att internet gör det. Liksom.
Och precis, och vi får inte låta porren bli våra barns sexualundervisning. Utan det här är envisa samtal som vi tar i små, små portioner lite då och då. Att vi inte väntar på det här stora samtalet. Utan när såna här tragiska nyheter händer, även om vi vet att de pågår hela tiden. Så kan vi använda det ändå till något positivt och prata med våra barn för att kunna förebygga tidigt. För skulle det inte finnas någon efterfrågan på att köpa en annan person, då hade inte vi behövt ha den här diskussionen överhuvudtaget. Och det är dit vi vill komma.
Caroline, gud så bra att vi fick ha det med. Det klargjorde så himla mycket och nyanserade, tycker jag, den här efterföljande vågen av hat och debatt som pågår. Men som sagt, vi ska vara tacksamma för att det här hände så att vi fick upp ett samtal om det.
Tack!
Nej, men jag blir svettig av den här podden. Svettas ymnigt. Nej, men jag känner precis som du. Gud, nu är det bara så här, gå in och snacka med pojkarna. Så här, det är ett hårt jobb man har med de här fem pojkarna och se till att de blir liksom bra vuxna män. Alltså, ja. Det är bara så här, sluta jobba och börja.
Du kollar upp ärmarna och så här. Köra hard time, alltså sån otrolig indoktrinering på dem att liksom. Men framförallt tror inte jag så här, det kanske inte är morsorna heller. Jag är på mycket, väldigt mycket. Jag är så här, nej, jag tänker inte prata med dem om fel det är med liksom den typen av porr som finns på djuporn. Det måste du prata om. Du måste prata med dem om hur sjukt det är med prostitution och hur bra det är att vi i Sverige har lagstadgat om att det är olagligt. Liksom, det är inte vi kanske som ska göra det. Jag tror att det är karlar som ska visa på goda exempel och visa liksom vad deras role models. Det tror jag.
Men där tycker jag överhuvudtaget att det verkar finnas någon så här, något, fortfarande den här känslan att det är något lite pinsamt av att prata med sina barn om sånt här. När jag berättar att jag gör det så blir ju så här, vänner och bekanta, jaha, du lägger fram kondomer, du pratar om hur man ska kyssa, så vidare. Ja, vem ska annars göra en porrfilm?
Precis, ja, jag håller med.
Det är fan min skyldighet.
Ja, det är vår skyldighet att så här, prata om så här, ja men gud, Igor klämde ur sig någon så här. Jag blir tokig på att så här, jag vet inte hur det kommer sig, men han använder liksom så här, ja men ord, så här, fan vad då är du bög eller, kom han hem och sa. Jag bara, försökte, vad säger du för någonting? Det är så här ett skällsord som används bland barn eller liksom unga i skolan eller så här, för att hemifrån har den ju definitivt inte fått det liksom.
Nej, och man bara, det är en jargong.
Alltså, vad är det för jävla jargong? Var kommer den ifrån? Vad är det för jävla snubbar? Jag trodde han gick i en så här PK-skola som ändå liksom, men ändå så smyger det sig in liksom. Om det kan komma från den skolan där våra pojkar går i som är så här, ursäkta mig, men det måste vara Sveriges mest PK, alltså politiskt korrekta skola med liksom samlad kulturelit föräldraskar, eller hur? Det kan du ju ändå hålla med om.
Ja, håller med.
Ja, men alltså, och det kommer, han kommer ändå hem därifrån och säger liksom jävla bög eller något sånt där. Är du bög eller alltså på ett så här vidrigt sätt. Så jag menar, det är klart att den typen av jargong, den typen av så här macho, alltså att det bara finns där och frodas och växer och någonstans kommer ifrån och man bara försöker spåra, så det är liksom ett hårt jobb och någonstans får man väl ändå vara glad för att så här, 80% av en människas värderingar någonstans ändå formas i hemmet. Så man får ju försöka jobba hårt då. Hårt med att liksom pränta in sunda och goda ideal. Och liksom, men det hjälper inte att säga så. Jag bara, men vad fan, är du dum i huvudet? Så jag förstår inte. Liksom...
Jävla hora, lägg av.
Alltså, det är så jargong, som grabbig jargong som ändå liksom får fäste i dem på något sätt. Ja. Ibland kan det kännas hopplöst.
Vi får sova på saken och hitta nytt mod och hopp imorgon. Det ska gå att vända, det ska gå att ändra. Jag tror att det går snabbare än vad man tror.
Ja, men det är absolut. Det är klart att det går att vända. Det har ju hänt sjukt mycket bara under vår livstid. Så det är klart att det kommer gå att vända.
Men du, nu är det ju snart mors dag.
Jajamensan.
Precis.
Och på söndag närmare bestämt.
Mm.
En liten vecka. Man undrar vad de hittar på där hemma.
Ja, det är lite olika från år till år.
Ja, det kan man ju verkligen säga.
Har du fått någon så här riktigt fin mors dag present?
Jag har fått blommor. Alltså det är väl fint. Men liksom jag har aldrig blivit så här taken by surprise. Men jag vet att jag själv, det är ju en tacksam tid att mors dag infaller precis mellan hägg och syren.
Mm.
Och det är ganska lätt för barn att göra sina mödrar glada genom att gå ut och plocka en liten hemplockad bukett från en buske. Liksom. Det är inga problem. Så jag vet ju att jag alltid gjorde min mamma glad med den lilla gesten. Och det är väl som det är med barn. Man blir ju glad för det. Och en liten teckning att någon bara har tänkt på en. Men den allra, allra bästa gåvan, det är ju faktiskt att ge någon annan en säker förlossning.
Precis.
För 180 kronor så kan man gå in på läkarmissionen.se. Och så swishar man 180 kronor. Och då bidrar man till att en kvinna i tredje världen i ett utsatt område får en säker förlossning.
Mm.
Men vi pratade ju, i förra veckan så pratade vi ju om just den här känslan att föreställa sig att föda barn utan uppbackning. Utan läkarhjälp eller barnmorska som faktiskt ser till att man föder säkert. Och det är ju faktiskt en helt absurd tanke. Vi frågade ju också er lyssnare och våra följare på Instagram hur ni skulle liksom, hur det skulle kännas för er. Och jag har fått ett svar här från Ebba, eller många som faktiskt har skickat DMs. Och Ebba, hon skriver att hon har varit med om något liknande för att hon själv födde för tidigt just på en utlandsresa. Hon var i vecka 25 och vattnet gick. Och hon kände sig extremt utelämnad och var i Thailand. Och nu har de ju jättebra vård i Thailand och det går att få hjälp där. Men innan hon liksom hittade rätt väg att gå så levde hon i det här svävande liksom, den här enorma rädslan att allt skulle gå åt helskotta. Nu gick det bra, den här lilla pojken föddes ju alldeles för tidigt och de fick stanna då i Thailand i flera månader. Men där fick hon liksom känna på den här skräcken att så här, men gud, vi kommer dö nu båda två.
Det är också några som har skrivit mig här på Insta också, som Karin, som säger att jag tyckte det var jättebra och säkert att föda i Sverige tills jag födde i USA. Och nu tycker hon så här, gud, jag skulle aldrig föda i Sverige. Så att det är högst personligt. Och det här är en annan som också skriver att men jag väljer själv att föda hemma utan hjälp.
Mm.
Fast det förstår jag, det kan man göra.
Men då har man ju liksom ett sjukhus på 10 minuter därifrån. Ja, om max. Någonting skulle hända.
Precis.
Så självklart, men hela poängen med den här frågan, det är liksom att faktiskt väcka empati och verkligen så här känna med våra systrar ute i världen som inte har tillgång till säkra förlossningar. Och världens bästa mors dagpresent, det är ju att hjälpa en annan mamma genom att köpa en mors dagpresent från Läkarmissionens gåvoshop. Och då gör man ju skillnad mellan liv och död, verkligen. Mors dag till ära. Då swishar ni 180 kronor till 90 00 217. Ni kan också gå in på läkarmissionen.se, ladda ner ett gåvokort som ni sen kan skicka smidigt antingen via mail eller sms i dessa coronatider till din egen mamma eller till någon annan mamma som du gillar.
Ja. Jag
tänker skicka till dig faktiskt.
Jag tänkte skicka till dig, man kan också skicka till en pappa som man gillar.
Mm, det
eller en blivande mamma.
Så kan man också ge den här presenten till sig själv.
Ja, det kan man.
Mm.
Men jag tycker faktiskt att det är så dumt ibland att använda ordet skyldig. Men just i det här fallet så känner jag så här, vi har alla ett kollektivt ansvar för att ta hand om varandras barn.
Mm.
Om du swishar 180 kronor till Läkarmissionen så blir det en säker förlossning i ett utsatt område.
Mm.
Nu gör vi det.
Ja, ja, det kan vi göra.
Precis. Och glad mors dag skulle jag säga.
Puss på er alla mammor.
Puss. Och för er som vill lyssna på ännu mer vinklar och snack om Paolo Gates, så har jag och Anita spelat in 2 avsnitt där vi intervjuar Julia, en för detta prostituerad och strippa med missbruk. Och författaren och journalisten och debattören Katarina Wennstam som pratar om det här problemet i stort. Så gå in på Lille Lördag så kan ni förkovra er ännu mer. Det här är ett spännande ämne. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.